Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det här är alltså ett specialavsnitt om otrohet. Och här har vi då samlat några av våra diskussioner och lyssnarbrev kring det ämnet från tidigare avsnitt. Hoppas att det kan vara till nytta. Du, otrohet är ju ett hett ämne. Mm. Och vi får ganska många frågor om det. Och jag har gjort så här nu. Att jag har liksom... Ofta så finns det ju liksom väldigt specifika berättelser kring alltihop. Mm. Vad man är i. Jag har nu renodlat fram och kortat. Mm. Och renodlat fram själva frågeställningarna. Som är väldigt intressanta ofta, tycker jag. Ja. Och jag läser dem. Och så får lyssnarna känna efter vad de skulle svara. Ja. Och framförallt så får du och jag säga vad vi ja, det, tänker. Ja. Mm. Vi tar en... Den här är också flera som skriver om. Men så här. Här är en kvinna. Jag har en bestämd känsla av att min man har en affär med en kollega, vilket han förnekar. Skulle det vara så fel om jag kollade i hans mobil?
Ja. Jag tycker faktiskt det. Jag tycker att det skulle vara fel.
Säg hur, varför?
Jo, jag tycker att där, redan där har man liksom tappat förtroendet för sin partner.
Ja,
jag tycker
inte
att det. Jag tycker att man har liksom... Det, problemet kan ju vara hennes också. Och jag tycker inte att man...
Men då får hon ju veta det också då om hon tittar i hans mobil.
Jo, jag vet. Men sen kan det ju vara nästa att hon spanar på honom eller vad fan som helst. Alltså jag tycker att man har rätt till integritet även i ett förhållande.
Precis, min telefon, men hon har ju också, saker. Men hon har ju också rätt till att... Du pratar som om det inte finns någon som är otrogen. Det finns ju någon som är otrogen.
Nej, men jag vet.
Hon har ju också rätt till att veta vem... Vad han gör.
Absolut, men frågan är då så här. Ingår det då att... För det blir ett integritetsbrott att börja snoka i någons mobil. Om hon frågar honom och han säger nej.
Ja, det har han gjort.
Ja, så har då hon har gjort. Hon ju liksom... Då har hon fått reda på det.
Ja, men nu pratar ju du som att, som att en otrogen inte ljuger. Det är ju basic.
Nej, jag vet.
Så vad ska hon göra då?
Jo, men alltså... Nej, jag tycker att det... Där hon får fortsätta fråga honom tills hon tror på honom.
För tills hon tror på honom?
Ja.
Att han säger nej, 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 nej och plötsligt börjar hon tro på honom?
Ja, eller till han själv säger så här, titta i min mobil om du vill. Eller om hon frågar honom, ja, får jag titta i din
fråga
mobil?
Honom. Ja. Om hon kan fråga honom, det tycker jag är spännande.
Absolut, ja.
För då blir det ju ändå ett svar om hon inte får det.
Ja, så kan man ju se det.
Mm.
För att jag tycker inte liksom, det är lite ett övergrepp att göra på det sättet.
Det är absolut, okay. Nej, men så här är det. Ja. Det är ju, eller jag både håller med dig och inte. Men jag är nog mer pragmatisk än så. Om jag som en person som inte hela tiden misstänker att du är otrogen. Även om du är det så är det nu så att jag inte misstänker det. Men om jag plötsligt skulle få skäl att börja misstänka det.
Ja.
Och jag kände att du ljög för mig.
Ja.
Då skulle nog jag göra någonting. Eftersom du säger nej, nej, nej. Ja. Och jag inte blir. Då skulle nog jag ändå göra någonting. Som låg lite utanför det här vackra att visa förtroende. Så att jag fick veta.
Och vad skulle det vara för någonting då?
Det beror på situationen.
Ja, ja. Ja, men
jag skulle se till att få reda på det.
Ja.
Jag skulle liksom inte gå där och vara helig. Det tror jag inte.
Så du tycker att det är rätt att man tittar i någon mobil?
Nej, men det är inte alltid saker.
Nej, men det var som var frågan här.
Precis. Ja. Nej, hon sa, skulle det vara så fel om jag kollade i hans mobil?
Och då svarade du nej.
Nej, kanske inte i det här fallet. Det är inte alltid det som är rätt funkar. Om han är otrogen så har han gjort fel. Då har man satt allting ur spel.
Jo, men hon begår ju också ett fel som snokar i hans mobil.
Ja, men livet går väl inte ut på att alltid göra rätt? Livet går ut på att göra så att det funkar.
För den ena parten, men inte för den andra. För den har blivit av med sin integritet och kan plötsligt när som helst...
Han kanske också var otrogen.
Ja, nej, men om man inte var det då, så kommer han omkring och vara rädd för så här, shit, hon kan gå in i min mobil, hon kan titta i mina
Men då har ni inget att dölja heller. Lite så här tycker jag. Jag håller med dig om att det är fel. Ja. Men jag håller också med om att i ett förhållande så händer saker som sätter rätt och fel ur spel. Annars skulle vi inte ha den här podden. Annars skulle ingenting negativt hända. Jag menar bara, känn efter. Jag tycker också att det är fel att titta i mobilen, men ibland kan det ändå vara det bästa. Hon har inte så mycket att välja på. Jag tyckte det var bra som du sa. Hon kan be och få, hon kan fråga honom om hon får.
Puh.
Vi tar en till. Här är en man som skriver. Under coronan, det var alltså drygt ett år sedan nu, gick jag igenom mina gamla kartonger och hamnade då också i min frus lådor. Och hittade ett gammalt brev från ett av hennes ex som hon var ihop med för många år sedan. I brevet kallade han henne sitt rådjur och undertecknade med att han var hennes grävling. Och senare såg jag att hon har en liten prydnadsgrävling stående bland sina grejer i ett rum i källaren. Och den fick nu en helt ny innebörd. Jag har inget sagt, men det stör mig. Det är som att hon fortfarande har honom kvar och att hon har den här hemligheten ihop med honom. Vad ska jag göra? Kan jag föra det på tal?
Oh, ja, alltså det kan jag ändå tycka. Ja, det är klart, nu har han gått och snokat i lådan där.
Nu ska du få äta upp.
Ja, det blir ju svårt. Det blir ju svårt tycker jag. Det var ju dumt gjort. Vad tycker du? Svarar du istället?
Nej, du får hjälpa till också.
Ja,
här
men jag tycker faktiskt så här, det här får han ta på sig för att han var så dum och kikade i den här lådan och bläddrade i hennes gamla kärleksbrev. Aha. Får han leva med det?
Okej.
Okay. Surt sa räven om rönnbären.
Ja.
För han var räven.
Ja. Och jag är kanske lite så här, för mig är det 50-50. Han får stå ut. I och för sig, hon har den där stående på hyllan. Det är ju väldigt störigt.
Ja, eller inte. Jag vet inte. Ja, det blev ju väldigt konstigt. Om det hade kommit fram på något annat sätt. Om han hade så här, du, den där grävlingen du har där. Ja, men det är Pelle. Jag kallar alltid Pelle för min grävling. Så han gav mig en grävling en gång.
Ja,
hade det varit så känsligt då?
Nej, precis. Och det är ju så det är rimligen.
Ja, förmodligen. Ja.
Precis, för vad skulle det annars vara? Ja. Liksom? Det är ett gammalt ex. Jag är 50-50. Jag tänker att antingen för han det på tal och erkänner att han gjorde det här. Att han hamnade i... Som man säger, han hamnade i kartongen. Jag vet inte heller riktigt hur man gör. Men att det sen har plågat honom så. Eller så lever han med detta.
Ja,
för alla har vi en historia.
Ja, visst. Ja. Och jag tycker inte,
det hade kunnat vara värre än en prydnadsgrävling.
Ja, och jag tror att, om det, som sagt, hade det kommit fram på ett annat sätt så hade det inte varit jobbigt. Och då
Nej,
får man väl lära sig
precis.
Att tänka på det sättet istället.
Men det blir som en liten, så här, en liten pågående otrohet att hon har den där kvar. Som ett band kanske.
Ja, absolut. På
men
sätt
man
vis.
Får väl ha sina minnen egentligen.
Ja, det måste man väl ha.
Ändå.
Ja.
Här kommer nästa.
Mm.
Min kompis kille är på Tinder. Ska jag berätta för henne? Eller ställer jag bara till det?
Nej, jag tycker ju faktiskt att hon ska prata med honom först.
Ja.
Och fråga vad fan gör du på Tinder?
Men låt säga att hon inte är så bekant med honom.
Ja, jag menar, det är ändå hennes kompis kille så någon beröring måste väl ha med honom.
Skulle, jaha. Och varför ska hon göra det?
Nej, men därför att jag tycker att det kan ju finnas en förklaring som är, jaha, oj, är den här kvar, den här gamla? Nej, det hade hon märkt. Men jag tror att, jag tycker att det där ska ju han berätta för henne i så fall.
Berätta för?
För sin flickvän. Han, killen som är på Tinder, ska berätta för hennes bästa kompis.
Uppenbarligen har det inte slagit honom hittills.
Jag vet, men då kan hon ju säga i så fall så här, du måste berätta, för jag vill inte gå och bära på det här. Jag tycker det är skitjobbigt. Så om inte du säger, så kommer jag att säga.
Mm.
Ge honom en chans att liksom, att inte vara skvallerbytta, utan så här, berätta nu, stå för det du gör istället.
Ja.
Annars så måste jag berätta, för jag kan inte liksom gå och hålla dina
Nej,
lögner.
Hon måste ju se till att kompisen får veta, för annars ja, är hon sätt. Ju inte en bra Nej. Vän. Sen beror det alltid på hur liksom, det finns alltid fall där man skulle vikta det annorlunda kanske.
Ja.
Om kompisen också är på Tinder, fine.
Men, ja, då är det okej.
Ja, nej, men jag tänker att jag skulle nog, om det var min kompis kille, så skulle jag nog faktiskt säga det och veta att det här blir ju skitjobbigt. Men jag skulle också kunna göra som du. Jag såg att du var på Tinder, skulle jag säga till honom ja. Då. Om inte du har berättat det för dig ikväll, så kommer jag berätta det för ja. Henne, för det här går inte jag med på. Ja. Liksom, det här vill inte jag undanhålla henne.
Ja.
Mm.
För då går man och bär någon annans hemlighet, och det är inte kul.
Nej, plus det blir som att hon är lojal med honom.
Ja, liksom. Exakt. Ja.
Okej, okay. Här kommer den till. Min 17-åriga dotters kille har varit otrogen mot henne, och hon är så ledsen. Jag lider med henne och tycker att han beter sig svinigt. Jag funderar på att ringa hans föräldrar för att be dem prata med honom. Han kanske är helt ouppfostrad, eller kan det göra saken värre?
Ja, där tycker jag nog inte att man ska lägga sig i och dra in föräldrarna i det faktiskt.
Liksom,
nej, men jag tycker att det är ju inte en olaglig handling han har begått. Han har möjligtvis betett sig som ett svin och varit taskig, och han har varit otrogen, men han har ju inte begått ett moraliskt brott. Liksom.
Ja.
Där tycker jag inte, vad ska liksom föräldrarna in i det och göra? Det, nej.
Nej.
Vad tycker du?
Jag tycker inte heller det. Att de ska, jag tycker inte heller det. Det är ändå... det är ändå 17-åringarnas sak faktiskt.
Ja, däremot så är det väl viktigt att hon tar hand om sin dotter i det läget, ja. Och kanske framförallt låter henne uttrycka hur hon känner och all sorg och ja. Allt elände, och sen så kanske, jag menar, det verkar inte vara någon bra kille som hon kanske inte ska fortsätta.
Ja, det är så, han är jättebra och har gjort, alltså det är inte så lätt.
Nej.
Alltid när man är 17 år och inte vet jag vad som har hänt liksom.
Nej. Men
vi vet heller inte vad hon har gjort, det är ingen som
nej,
vet
exakt,
i den här
precis.
Frågan. Mm. Men nej, jag tycker kanske inte heller att där upphör, liksom, där går gränsen för vad föräldrarna
ja,
ska in i.
Ja.
Mm.
Men det är klart, jag menar, man, samtidigt, det är ju omyndiga personer. Och om ens barn hade blivit mobbat eller utsatt för något annat som inte är...
Ja, men det tycker jag är en annan sak.
Ja, ja, det är det.
På något vis.
Ja.
Ja. Okej. Okay. Här kommer nästa. Ni har sagt att det finns information i om man har förbjudna känslor, som om man är intresserad av någon förbjuden. Hur menar ni?
Ja, hur menar vi?
Jo, men jag
Nej,
vet
men,
vad
jo,
vi menar.
Ja, säger du.
Nej, men,
ja.
Alltså, om man lever i ett förhållande men börjar bli väldigt kär i liksom förbjudet förälskad i någon annan, eller att man börjar tänka fasiken, om det var slut mellan oss så skulle det vara skönt, för då skulle jag se till att få massor med mer egen tid eller något sånt ja. Där. Men jag får ju inte göra slut och så. Alltså de här förbjudna känslorna, de innehåller mycket information. För ja. Om du är förtjust i den där på jobbet som är en jättesportig kille med stort socialt liv och roligt och verkar spännande, då är det ju så att du rimligen saknar spänning i ditt liv.
Ja.
Och när du har identifierat det, så kan du se till att skapa spänning i det liv och förhållande som du lever i, kanske. Du får åtminstone, det handlar inte alltid om de andra, så att säga, utan det handlar ju om dig. Vad är det du uppenbarligen saknar här? Och då kanske du kan se till att skapa spänning utan att göra slut med den du är ihop med, om du tycker att det i övrigt är bra.
Absolut.
Eller om det är så att du tycker, gud, vi är jämnt tillsammans, jag får aldrig någon egen tid. och du längtar efter det och funderar på att göra slut, ja, men du kanske ska se till att skaffa egen tid inom förhållandet. Man, ja, måste inte alltid göra slut för att få det man vill om förhållandet i övrigt är bra.
Nej, och det, alltså, det kan man väl säga att informationen handlar ju också om att om du är en person som vill leva i en parrelation, i en, ja, monogam parrelation. Om du blir intresserad av någon annan, då är det ju någonting som inte riktigt funkar i den där parrelationen du har.
Ja, alltså då, och det behöver inte alltid handla om relationen.
Nej,
utan
vet.
Det kan handla om hur jag har, absolut, valt att utforma mitt liv.
Ja, men oavsett det. Någonting är fel liksom, ja, om dig eller i relationen. Eller du kanske får för lite bekräftelse. Eller du kanske bla 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 hit och dit. Men någonting är knas. Och då tror jag att man kan använda den där... Liksom, du kan ta reda på vad det är för information som kommer då i så fall. Vad är problemet? Varför blir det så här innan du just hoppar över skacklarna?
Ja.
Ja.
Mm-hmm. Här kommer nästa.
Yes.
Vi bor på landet och det är några mil till närmsta stad. När min man är ute med sina vänner i stan sover han ofta borta. Antingen hos någon av vännerna eller på hotell. Jag ogillar det mycket. Har jag rätt att kräva att han kommer hem?
Alltså, jag har rätt att kräva. Om man inte mår bra av det så måste man ju säga till om det. Då måste man ju liksom... kanske förklara just det, att man inte trivs med det här, att man alltså så här, det är ju, hon har väl rätt att må dåligt av att mannen är borta, menar jag. Om hon då förklarar det för honom så kan ju han säga, jaha, ja, men tyvärr, där går gränsen, jag måste få vara borta om nätterna ibland. Och då får ju hon fatta ett beslut om hon kan fortsätta att leva med det eller inte.
Ja.
Eller så får han säga, oj, jag visste inte att du tog så illa vid dig. Jag kommer absolut hem. Jag tar
hon har ju förmodligen, jag skulle gissa att hon har förmodligen fört det på tal.
Ja,
liksom.
Ja. Men jag tycker man kan liksom inte riktigt kräva sådana saker.
Jag tycker så här, för jag reagerar också lite grann mot det här, har jag rätt att kräva?
Ja.
Alltså du kan ju man kan ju kräva vad man vill,
ja,
men den andra behöver ju inte leva upp till,
nej,
det.
Precis.
Och då uppstår ett glapp som man får fylla med någonting. Antingen genom att säga att okej, då vill inte jag vara med om det här mer. Då ställer jag upp på det här. Eller så får man lösa det på något annat. Alltså det glappet behöver i alla fall synliggöras. Ja. Men jag tycker inte att hon har rätt... Jag tycker också att han har rätt att göra det.
Ja,
det finns liksom,
absolut,
ingenting så här, jo, men det har man rätt att kräva att mannen kommer hem. Det,
nej,
tycker inte jag att man har.
Nej.
Eller ja, man kräver då, men liksom, man har inte... Alltså han måste ju inte göra saker bara för att hon,
nej,
vill det. Och
nej, men jag tycker i sammanhanget, jag förstår ju varför frågan kommer upp, eftersom det handlar om att hon säkert är orolig att han är otrogen.
Mm.
Och det är klart att man, när man har en relation så kan man ju säga, jag kräver att vi inte är otrogna mot varandra.
Mm.
Det kan man ju säga, så det är en förutsättning för att vi ska vara tillsammans, att vi inte är med andra.
Ja, nu är du där igen.
Ja, men vänta, låt mig fullfölja resonemanget. För det
säger
jag,
ju alla i grunden.
Ja, absolut. Mm. Men däremot så här, jag vill att du alltid kommer hem varje kväll. Det är ju lättare att säga, fast det tror jag blir väldigt svårt för mig, för att jag kommer behöva vara i en annan stad eller bla bla bla.
Mm.
Men alla de där sakerna man bestämmer i en relation, de får man ju försöka att liksom var tydlig med, jag vill att det ska vara på det här sättet, så att den andra parten kan säga, ja, topp, inga problem,
det
jag
passar
det.
Mig också,
ja, det passar mig också. Det. Eller, det går inte,
nej,
det vill inte jag, för det kan ju vara så också till och med att, ja, nej, jag vill inte, jag vill att vi ska ha ett fritt förhållande, vi ska kunna få vara med andra om vi vill också.
Men vad tycker du om det här då? För det här tycker jag du och jag hamnar i ibland, någon slags idiotiloop, där det som är viktigt för mig, låt säga att det är viktigt för mig att du inte bla bla, vad som helst. Och då kan ju du ställa upp på det. Men det betyder ju inte att samma sak är viktig för dig.
Nej, 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 nej.
Men ibland kan jag få skit så att säga för att jag gör det då. För att du har ju aldrig sagt att jag inte får göra
det
och så vidare.
Absolut. Ja, visst.
Man är ju olika också. Och vad går din gräns och vad går min?
Ja, jo, visst,
det måste
så kan
inte
det
alltid
vara.
Vara
nej,
lika
men, nej, jag vet. Men jag tycker att man... Så kan det ju vara. Man, men det är lite svårt om så här, ja, för mig är det viktigt att vi är trogna mot varandra.
Jo, men det,
vänta. Låt mig, och du säger, det skiter jag i.
Ja, men då har ju du ett tydligt ställningstagande att göra.
Absolut, jag vet. Men ibland så tar det ju ett tag innan man kommer fram till det där också. Nu när det gäller trohet så är det väl ganska...
Ja.
Det är ju inte så himla svårt. Men en massa andra saker också som är så där.
Ja, bara man inte tror att, det alltid, att man alltid har liknande
önskemål. Nej, jag vet. Nej. Men du måste vara tydlig. Du måste veta vad som är okej och vad som inte är okej.
Precis. Här kommer sista frågan för idag angående det här då.
Mm.
Jag har förälskat mig, den kvinnan som skriver, jag har förälskat mig en man på jobbet och vill inte svika min man. Vi har 2 barn ihop. Men jag känner att förälskelsen inte går över. Den har hållit i 7 månader nu. Ska jag leva ut min lust för att se om det visar sig att vi ändå inte är något för varandra? Så att passionen då kanske dör. Det är ju så lätt att inbilla sig att något förbjudet är fantastiskt.
Ja, där har vi det.
Se hur du tänker.
Nej, men jag tänker så här, det är lite grann att det, till henne skulle man ju vilja säga, ja men du, det är någonting som du saknar i den relationen du har.
Liksom. Ja.
Vad är det för någonting? Vad är det som gör att du fastnar i det här? Eller blir så enormt förälskad och är beredd att liksom, ja, ge dig in i det där? Varför är det så? Försök att ta reda på det först.
Ja, precis. Så ditt svar är att hon inte ska leva ut sin lust.
Ja, jag tycker det faktiskt.
Ja.
Har du ett annat svar?
Nej, egentligen inte. Jag tänker så här, 7 månader. Ja, men håll ut lite till då. Men jag tänker däremot kanske, lär känna människan lite mer. Det kanske visar sig redan om ni pratar 3 timmar att det inte är något för dig.
Ja.
Att det kan dö redan där. Man måste inte ligga med dem för att fatta. Tänker jag. Ibland måste man kanske det faktiskt också. Det här är plågsamt. För vi ska inte glömma, Magnus, att livslång så kallad vacker kärlek ofta börjar med ett snedsteg i vuxen ålder. För folk har inte liksom ett blankt blad, utan man kommer ifrån någonting.
Ja, absolut. Nej, men så här, det är ju inte... Jag tror bara så här, om man väljer att gå den vägen,
ja,
då riskerar man ganska mycket.
Ja,
då riskerar
absolut
man den relationen man har. För att då har du liksom gått över en gräns som den andra parten aldrig skulle tolerera. Och det kan man ju göra. Då tar man den risken. Fine, jag säger inte att det finns inga förbud eller inga liksom dödsstraff för det. Men det är den konsekvensen är att du liksom... Ja, men då har du gått över en gräns som du vet att din partner absolut inte skulle acceptera.
Jag skulle också säga så här. Försök att lära känna honom och låt passionen dö på ett annat sätt i bästa fall. Än genom någonting som din partner, nuvarande partner, skulle göra så ont av. Liksom.
Ja.
Ja, jag tycker att det var det. Det här är intressanta frågor. Jag skulle vilja säga här, tycker du, eller jag frågar dig.
Mm.
Oh, nu måste du vara ärlig. Nu måste du vara så här. För mig är det här ganska oladdat.
Ja.
Tänker du ibland på hur det skulle vara att ligga med någon annan? Och är det då laddat för dig? Ger det dig dåligt samvete? Eller liksom liksom snuddar du vid tanken?
Ja.
Det gör du, ja.
Ja. Jo, men det gör jag. Det tycker jag är... Det gör du det också? Eller gör
nej,
du inte?
Nu tar vi dig först. Okay.
Nej, men jag, så här. Att jag snuddar vid tanken, det gör jag.
Ja.
Men det är inte så att jag känner liksom... Vi pratade om det för ett tag sedan också. Det är inte så att jag känner, åh gud, tänk att jag inte får göra det. Eller att det skulle vara en sån här... Det är inte det att jag blir sugen sådär, åh, den där skulle jag vilja ligga med. Men tanken slår mig ibland.
Och vad skulle du säga att det beror på? Vad ger dig den förbjudna tanken för information?
Ja, men alltså, jag skiter i om jag är ensam om det, men jag tänker sådana tankar om folk när jag träffar
dem. Ja, men det gör ju var och varannan.
Ja, exakt.
Det tror jag.
Ja.
Och det är därför jag frågar, för att jag tycker att det ska också sägas, tycker jag. Att det är nog ganska naturligt.
Ja, det tror jag absolut.
Det är så.
Ja, ja. Men, det är ju,
men du får inte göra
att,
det.
Nej, men jag tycker att det är en väsentlig skillnad att tänka sådana tankar och att bli... Som det här exemplet, hon som blev förälskad, att man verkligen blir sugen på att göra det.
Ja, men det är också så hemskt, eftersom det drar man ju nästan heller inte för.
Nej, jag vet. Men det är inte liksom... Det händer ju. Och det händer jätteofta säkert. Och man ska, som sagt, tycker jag, ta vara på det.
Ja.
Och göra någonting av det. Liksom. Sen kan det antingen bli att man...
Vad menar du?
Jo, men jag menar att då kan man... Så här, antingen upptäcker att fan, vi har det inte bra i vår relation. Därför blir jag kär i någon annan. Och vi kan göra någonting åt det. Eller så upptäcker man att oj, jag hade inte sett de här problemen. De är ju väldigt allvarliga. Jag kanske ska skilja mig.
Oh ja,
och kanske men det här så blir också resultatet, som du säger, att den här personen som man blir jätteförälskad i blir ens livspartner. Vad vet jag?
Mm. Men nu var jag inne på det här med att tänka på att bara ligga med någon. Eller liksom,
ja, ja.
Hur skulle
nej,
det
men
vara?
Det kan man väl få tänka på.
Mm.
Tänker du inte det?
Ja, men inte så ofta. Och det kanske är saken värre när jag väl tänker på det då. Eller?
Ja, ja.
Alltså, ja. Men oftast så... För mig är det mer så här, undrar hur det skulle vara. Och sen så vill jag. Det är inte så att jag vill, utan jag undrar hur det skulle vara.
Ja.
Jag har ju sånt kroppsäckel också, så att det hjälper ju faktiskt till här.
Ja,
ja, vi går vidare.
Yes.
Låt säga att man har hamnat i säng, som det heter. Man har hamnat i säng. Det är så roligt. Vi hamnade. Så att man hamnade i säng med någon. Och det var en kväll. Jag är inte säker på att jag tycker att det rätta alltid är att gå hem och gemensamt begråta det med sin partner. För att den kanske ska, det där kanske man ska få älta själv. Om man vet att det här kommer aldrig att hända mer.
Ja, okej. Okay. Jag håller delvis med dig. Men jag tycker också så här, om man tänker tanken längre då, och så säger man så här, jag berättade inte det där, och så går det 5, 7, 10, 12, 15 år kanske. Och då kommer det fram på något jäkla sätt i alla fall.
Ja.
Då tycker jag att då har man ju bestulit den här personen på en massa på en massa tid egentligen.
Nej, vad hemskt tänkt. Tycker det.
Ja.
Det var ju 15 lyckliga år.
Jo, men om man hade vetat det då känns det som de där 15 åren är en enda stor bluff.
Nej, fy.
Ja, men så skulle jag kunna uppleva det. Så tror jag att andra skulle kunna uppleva det också.
Att då, vänta, då måste jag tänka.
Jo, men...
Jag förstår, men jag måste tänka.
Be om ursäkt alldeles nu. Jag måste vara tyst ett tag för vad jag ska tänka. Jag kan prata om något annat under tiden.
Nej, men det blir ju konstigt. Det är som att en sak skulle liksom trumfa ut precis allt man hade. För det beror också på syftet med att tiga. Nej, vad svårt.
Ja, men man kan ju säga att det är väl också beroende på den överenskommelsen man har. Men jag kan ju tycka att det är en oerhört laddad sak att hamna i säng med någon annan.
Verkligen.
Det är väldigt laddad. Mm. Kanske inte för alla, men för de allra flesta så verkar det vara väldigt laddat.
Mm.
Och om man hela tiden har gått och trott att min älskling har varit trogen, hon har alltid varit trogen och det och så här. Sen visar det sig att nej, det var inte sant. Den här jäveln har lurat mig i 15 år och inte berättat det här.
Men det finns ju också en pragmatisk syn på det hela som skulle vara så här. Låt säga att det aldrig kommer fram och alla de att man låter bli att berätta det. Och alla de återstående åren blir väldigt bra. Låt säga att de blir det. Till skillnad från att man skulle ha planterat det här hos sin älskade. Den här... Hjälp, han har varit otrogen en gång, kan jag lita på honom och så vidare. Alltså, och som kanske har solkat ner alla de återstående åren. Jag tycker inte att det är helt lätt.
Ja, har man gjort det så får man nog stå för det, kan jag tycka.
Ja, men det är inte det som är problemet. Man kan ju stå för det inför sig själv också.
Jo, men det vad man har gjort mot sig själv, det är ju totalt ointressant. Det är ju vad du har gjort mot din partner som faktiskt är intressant.
Ja, men tänk om man nu vill sin partners bästa.
Mm.
Jag kan tänka mig att det finns fall där det är bättre att bära det själv.
Mm.
Här var vi oense.
Här är vi oense. Ja, nej, men, och det är mer en moralisk fråga. Den är inte så där, det finns inget rätt och fel i det, tror jag. Utan det är nog mer... Jag kan tycka att det faktiskt handlar om moral. Att moralen säger att man ska vara öppen och ärlig med sådana saker.
Den är ju redan kör, för moralen sa att man inte skulle hamna i
absolut,
säng.
Absolut, precis.
Och då är det ungefär som att man kvittar det genom att erkänna. Jag tycker inte att det funkar så.
Nej, men jag tycker inte... Alltså, den som har varit otrogen, den skiter jag i just nu.
Mm.
Utan det är motparten som måste få veta sanningen. För att annars så blir det en... Nej, jag tycker inte det är schysst. Liksom. Det är som... Och det vore så hemskt.
Men jag håller med. Det är verkligen inte schysst. Men det oschyssta har så att säga redan skett.
Nej, det oschyssta är inte handlingen utan det att vara tyst om det. Det är det jag menar. Det är det som är
men
det
riktigt oschyssta. Men det är två oschyssta saker.
Ja, absolut. Mm. Jo. Jo, men den ena kan man ju förlåta. Jag förlåter att du var otrogen. Men jag kan inte förlåta att du var tyst. För det var inte okej. Okay.
Nej, jag förstår.
Det pågick i 35
år. Och
sånt
kanske man då verkligen ska ha bestämt innan.
Ja,
i sitt förhållande.
Det tror jag är ett
så att det inte råder någon som helst tvekan om den saken.
Nej,
och de allra flesta vill såklart veta.
Ja.
Så är det ju.
Ja.
Du, ska vi ta ett till lyssnarbrev då?
Ja.
Och det här handlar om otrohet. Och på något vis så handlar det egentligen om alla. Oavsett om man är otrogen eller inte, tänker jag. en kvinna som sedan 15 år tillbaka lever med en man. De har två barn. Och jag har kortat det här nu. Men ja, saken är då, hon träffade en annan man. Fastän hon var ihop med sin man. Hon träffade en annan, blev förälskad, inledde en relation. Och upplevde då liksom den här känslan av längtan och lätthet. Och liksom det här hon, som hon vill att en relation ska vara. Ja. De blev dock påkomna och hennes make såklart helt förkrossad.
Ja.
Och hon och den här otrohetsmannen då, de fortsatte med sina respektive. Så det här deras förhållande upphörde. Maken vet vad som har skett och nu övervakar han henne och hon får ofta glidningar. Och hennes känslor svalnar ju av det och han mår heller inte bra. Och hon säger så här, jag lider just nu mest av självförakt, att jag inte har tillräckligt mycket ånger. Att jag fortsätter fast jag fortsätter med min man då, fast jag inte ger av hela mig. Jag har svårt att närma mig min man. Jag stör mig nästan på att han inte slängde ut mig. Samtidigt har jag starka känslor för hur stor han är som människa som väljer om mig. Hans sexlust har ökat och jag ser bara det lilla barnet i honom. Bekräftelse och anknytning. Jag har gjort mitt val och gått tillbaka. Jag kan inte spränga mina barns tillvaro i bitar. Ändå gnager det i mig. Är vi sanna mot varann? Vi säger att vi vill det här, men samtidigt säger maken att separation inte skrämmer honom längre. Men jag har så svårt att vara orsaken. Jag har så svårt att vara anledningen till kaos. Samtidigt vill jag inte förstöra min makes liv av att vara med mig om han kunde få det bättre med någon annan. Men visst är väl han stor nog att fatta det beslutet själv. Hur kommer man vidare? Jag önskar att blixten slår ner. Så här ska ni göra. Var får de som tar nya steg och riktningar sitt mod ifrån? Hur vågar man förändra livet så drastiskt för sina barn? Kommer det tillräckligt med mod till slut? Och så plötsligt vet man. Kan man ställa sig i ledet igen och förhålla sig att det med tid och samtal ger ny kraft och tillit i relationen?
Ja, det är så många bra frågor i det där, ja, tycker jag. För att det, alltså, så här, en otrohetsaffär,
ja,
det är inte alltid så. Men man ska, jag tycker att den för med sig ganska många konsekvenser som man inte riktigt tänker på, ja, som man inte riktigt förstår. För att det är ju liksom när du, vad heter det, begår, säger man så. Mm. Ja. När du är otrogen med någon annan.
Mm.
Så absolut, om ingen får veta det, fine liksom, det är bara en
då kan det passera utan att det får svallvågor, ja. Mm.
Men när ens partner får reda på att man har varit otrogen, då händer ju ganska många saker. Därför att den här partnern då måste ju först bestämma sig för liksom, jag kan förlåta det. Eller jag kan inte förlåta det. Jag kan inte förlåta det. Då är det liksom, då tycker jag att man ska separera på en gång. Liksom. Mm. Det säger sig självt. Men om man säger jag kan förlåta det, så finns det inte, tror jag, en människa i världen. Jo, det är klart det gör. Men väldigt få som kan säga förlåta det på en gång och allt är glömt. Utan då börjar ju en process där man ska liksom hitta tillbaka till varandra. Och framförallt hitta tillbaka till tilliten.
Mm.
Och den är ju, den har ju så många liksom, dels då den som har varit otrogen ska ursäkta sig, hamnar i en sämre position för att man blir en annan, man bär på en skuld som man måste gottgöra på något sätt. Den andra parten som har blivit bedragen måste liksom där komma över just förlåtelsen och säga jag köper det du har gjort. Jag kommer inte ge dig mer skuld. Jag vill inte ha någon mer förlåtelse. Och det är få som klarar av det. När man börjar på den här banan, båda de här parterna blir ju andra personer än de var innan. Liksom.
Mm.
Och det där är liksom, ofta så går man, tror jag, eller många gånger så går man åt två helt olika håll och hamnar helt isär. Sen är det en annan sak med det också. Det är det att skälet till otroheten, hon ville ha spänning i sitt liv, ja, och fick det. Hon fick inte det av honom som hon var tillsammans med från början, den som hon, nej, var barn med. Och det har inte förändrats.
Nej, utan det
har snarare blivit
ha, ja,
värre. Mm. Alltså nu är han ju ännu tråkigare, för nu är han dessutom ett offer för någon som har varit taskig mot honom.
Ja, och han kontrollerar henne.
Ja, självklart, för att han är liksom orolig att det ska hända igen och sådär. Jag menar, då är man inlåst i en situation som är så här. Och jag tycker det är så här, jo, när du var otrogen så startade du det här. Det gjorde du liksom. Du får ta konsekvensen av det. Alla får ta konsekvensen av det här.
Ja.
Och konsekvensen är att ni har glidit isär ännu mer. Du tycker kanske ännu mindre om honom. Och han tycker, är bara orolig och kontrollerande och vill inte förlora dig. Och det är en massa andra saker som spelar in det här. Så att jag bara säger så här, det där är... Ni har hamnat i en jättesvår situation som låter som att ni är på väg åt två helt olika håll och borde bryta upp det där. Och sen vem som tar steget, skitsamma. Det spelar ingen roll. Det där är kört.
Ja.
Hon begick otroheten. Han kanske hade varit tråkig innan och det är hans skuld och bla bla bla. Det är inte, det spelar ingen roll. Ingen kan liksom säga det var jag som bröt upp och det är mitt fel. Det är ju liksom man är två i det.
Ja. För jag tänker också så här att hon har så svårt att vara orsaken och så svårt att vara anledningen till kaos. Jag tror att hon får acceptera att hon på sätt och vis redan har orsakat kaos.
Exakt.
Och nu gäller nästa steg.
Ja.
Och egentligen i det här läget så... Jag ser några punkter liksom i det hon säger. För jag får också känslan att hon vill bestämma omöjliga saker. Hon vill bestämma att det här inte har hänt nästan. Och kunna gå vidare som om det inte har hänt. Och det går inte. Hon vill också bestämma... Hon vill också liksom att han ska ta ansvar. Hon kan bara ta ansvar och bestämma utifrån den hon är.
Ja.
Och då tänker jag utifrån det här läget där hon är. Att hon ska ställa sig frågan. Vill du leva med din man oavsett om du får den andra eller ej? Liksom? Och det verkar hon inte få då. Men vill du leva med din man? Tycker du att den här relationen är bra? Hon kan nästan bortse ifrån den här otroheten i det här. För det här är vad de har att jobba med
visst,
nu. Och då ska hon ställa sig frågan. Vill du leva med din man? Älskar du honom och trivs i relationen? Ja. Liksom? Bort med all skuld. Den har inte bäring här riktigt. Sen tycker jag också att hon ska prata med sin man. För nu verkar de liksom... bete sig så att säga, mer än att prata och fråga om de liksom, tror ni att ni kan komma över det här, för att leva med straffande grejer eller övervakning kommer heller inte att funka. Nej. Kärlek funkar inte så, den dör liksom då under övervakning. Och sen så tänker jag att hon har brutit deras överenskommelse och det kan hon inte komma ifrån liksom. Så att fokus blir nästa steg. Och jag tänker också det här med barnen, om hon vill separera. Det har ju vi pratat om mycket, att barn klarar separationer om det är där man hamnar. Om man gör den bra. Hon kan inte få både och nu. Man kan inte få både och alltid. Utan det blir en konsekvens av en otrohet. Och det här säger inte jag för att jag tycker att det här händer så många, att man är otrogen. Det händer många, det är fel, det är vi alla överens om. Men jag menar bara att det viktiga är nu att se på situationen som den är nu och ta ställning till den utan att blanda ihop vad har hänt.
Ja.
Utan har vi en bra relation? Man kan vara otrogen, man kan ogilla sin partner fastän man var otrogen. Man behöver inte betala tillbaka det med kärlek liksom, på något vis eller skuld. Det kommer inte att funka, för kärlek funkar inte så. Liksom. Och hon undrar sig, kan det bli bra med tid och samtal? Kanske, men då måste det också just vara samtal och en mer medveten process.
Ja, jag vill också lägga till där att jag tror att man ska inte vänta med de samtalen. Man ska inte vänta och se om det här går över, för att det är så uppenbart att de går åt liksom, de är inne på helt fel spår för att lösa det de skulle eventuellt vilja lösa då. Det är snabbt som fan in med någon som kan hjälpa dem med det här, om de nu vill det.
Och till oss alla som, för jag tycker att det här, det hon säger att hon kände, hon liksom känner det här lusten och glädjen med den andra. Jag tänker att när vi alla känner lust till någon annan, eller känner Gud vad jag längtar efter det där och det där, det vill säga lite förbjudna känslor. De ska man inte trycka bort. Jag säger inte att man ska agera på dem, det är en jävla skillnad. Man ska titta noga på de känslorna. För där finns jättemycket information om vad man saknar i sitt liv.
Ja, absolut. Oh,
och då kan man hantera den informationen på ett sätt som leder till att man kan lösa det problemet mer konstruktivt.
Ja.
Jag kanske ska skiljas, men jag kanske inte måste vara otrogen först.
Nej,
för att komma på det. Liksom.
För det jag tänker också i allt det här, nu när vi har pratat om det utifrån vad hon säger. För det är två saker, hon står, två liksom, vad heter det, jättestora grejer som finns i det. Det ena är att besluta sig för att vara otrogen och det andra är att besluta sig för att skilja sig.
Ja.
Och jag kan på ett sätt tycka så här att det är smidigare och lättare för alla att man separerar än att man är otrogen.
Ja, det är det.
För att liksom börjar du i den änden när jag testar av otrogen och ser hur det känns. Ja, men det kan ju leda till att du får ett helt omöjligt eller liksom jävligt taskig situation både för dig, för ditt partner och framförallt för dina barn som ska leva i det här eländet utan att förstå vad som händer.
Ja.
Och just det hör till också det du säger, så här, att det går att skilja sig och att barnen kommer hyfsat väl ur det där.
Verkligen.
Men om man ska fortsätta att leva i en relation som är kass i 10 år för att barnen ska växa upp, så tror jag att det är mycket sämre än att man faktiskt gör en bra separation. Eller ja, väldigt mycket sämre än att man gör en bra separation. Ja.
Och det här gäller ju inte bara otrohetsproblem, utan det gäller ju alla möjliga problem man kan ha i en relation.
Absolut. Ja. Men just otrohet är ju någonting som också... Det händer liksom, även om det inte är så, men det är ju en handling som blir så otroligt laddad.
Mm.
Och det är någonting som någon gör mot en annan. Och många kan ju uppleva att jag trodde vi hade det jättebra, och så visade det sig att hon plötsligt hade haft en relation, precis, ett halvår med någon annan.
Mm.
Det händer liksom, även i en bra relation.
Mm.
Ja, dilemma.
Ja, lycka till och rensa. Okej, jag tänker så här. Spola bort historien för en kort stund och se din relation här och nu. Det är den du har att ta ställning till. Den kanske kan förändras lite grann, men då måste ni också så att säga förändras.
Ja.
Den kommer inte att förändras av sig själv, utan se på relationen och säg, tror du på det här och tycker du om det här?
Ja.
Man behöver inte betala tillbaka en skuld med att stanna till exempel.
Exakt. Ja.
Mm.
Lycka till.
Tack för brevet. Då har vi en man som skriver här. Tack för en väldigt fin och givande podd. Gillar när ni vänder och vrider på saker med era olika infallsvinklar och bakgrunder. Här kommer ett dilemma från min sida som ni gärna får ta upp. För en tid sedan var jag otrogen mot min partner. Det är något som jag känt stor skam över och mått dåligt för. Samtidigt blev det ett uppvaknande och inte minst ett tecken på att vi behövde separera. Vi har 2 barn ihop. Under den här processen fick min ex-partner, alltså den som han då var ihop med, reda på otroheten, och det blev givetvis något oerhört stort att hantera mitt i allt. Hon vet vem den andra kvinnan är och avskyr henne nu av förståeliga skäl. Det här har lett till ganska rejält trauma som min ex-partner fortfarande försöker att hantera, och ångesten kommer och går. Jag och mitt ex har försökt bygga upp vår föräldrarrelation under några månaders tid, och nu bor vi på olika håll. Mitt intresse för den andra kvinnan, som också separerade i samma veva, kvarstår. Men det har varit svårt att utforska detta, för att 1. Jag är inte redo att gå in i en ny relation. Och 2. Våra ex och deras känslor står fortfarande i vägen och gör att det känns som att vi måste dölja vårt tycke för varandra. Det är infekterat helt enkelt. I vilken mån tycker ni att jag bör tänka på mitt ex känslor när det gäller kontakten med den andra kvinnan och möjligheten för ett framtida dejtande? Det svåra är ju att man har barn ihop, vilket gör att exets mående även kan komma att påverka barnen i förlängningen. Barnen kommer förstås alltid först i en sån här situation.
Ja,
tack för brevet, säger jag först och främst. Det är ju ändå, jag tycker att det är bra när den som har varit otrogen också skriver och försöker ta ansvar för det som har hänt faktiskt.
Mm.
För det finns ju ett ansvar att ta här då såklart. Ja, har du någonting sådär direkt som du säger?
Nej, men jag tycker ju så här, det låter ju som att det är ganska nyligen och ganska infekterat.
Mm.
Och med tanke på att de har barn just, så är det nog ändå värt att tänka lite grann på hur exet mår i allt det där. Och man, alltså, det är klart att han har träffat en ny kärlek och det är kanske jättebra, men det finns ju, man måste ju inte rusa på med det. Finns ju alltid i världen att ägna sig åt det när saker och ting har lagt sig lite grann. Samtidigt så tycker jag också att man får lite grann se upp så att man inte fastnar i allt för stor liksom, vad heter det? Anpassning och hänsyn.
Mm.
Men jag tycker ändå att framförallt som han beskriver att det är nytt och infekterat, att ta det lite lugnt ett tag.
Ja.
Tycker jag.
Han säger så här att han är inte redo att gå in i en ny relation. Det säger ju ändå någonting.
Ja, absolut. Det är väl kanske ännu viktigare i så fall att tänka på.
Ja, och det är ju, då ska han ju inte göra det.
Nej.
Utan ge sig själv tid. Så att man vet... man ska ju liksom inte gärna gå direkt från en till en annan. För däremellan så finns det så att säga, jag ser det nästan som att man stänger av en dator. När den startar igen har man lite så här uppdateringar i huvudet. Så kan jag tänka när jag är sjuk också.
Minnet har rensats.
Ja, men nej, lite så här, när jag har varit sjuk så tänker jag, nu har jag gärna fått vila. Kanske att jag har fått någon ny uppdatering med mig upp här nu. Och så tänker jag också att det är mellan relationer. Man har ju anpassat sig så mycket i den här första relationen.
Ja.
Så att man har tagit bort bitar av sig själv faktiskt ofta. Alltså ja, man finner ju ofta någon konsensus kring absolut. Hur lever vi våra liv. Så att gå vidare till någon annan direkt utan att liksom fånga upp vem är jag nu då? Och vad var det i det här förra som jag inte gillade? Och komma på lite, vem är jag?
Ja.
Så jag tycker att det är bra att liksom inte, han kan ju dejta henne och träffa henne, men att liksom binda ihop sig med regler och så här gör vi och flytta ihop, det tycker jag man ska vänta med. Alltså, man gör ju som man vill, men jag tror att det är klokt att vänta.
Ja. Nej, men det är klart att det är det. Det tror jag nog att alla kan skriva under på, att det är förnuftsmässigt bäst att vänta. Men samtidigt så är det ju känslor och kärlek, och man är, tänk om det ens livskärlek som man går miste om.
Nej, men han ska inte gå miste om någonting.
Nej.
Han ska inte gå miste om någonting.
Jag menar att det är inte så jäkla lätt att vara förnuftig.
Nej, men jag menar så här, att gå in i en ny relation. Jag tycker att det är lite skillnad att säga så här, att liksom antingen, jag ser två varianter. Man dejtar, lär känna varandra, man gör dejtinggrejerna. Eller så flyttar man ihop och säger, nu är vi ihop. Det tycker jag är jättestor skillnad.
Fast vänta lite nu här. Nu måste jag ställa frågan då så här.
Vad ska jag vänta,
finns det bara
nu?
De två alternativen?
Nej, jag sa att det är jättestor skillnad, sa jag. När du sa att man kan gå miste om något. Om han träffar henne och dejtar henne så går han väl inte miste om så mycket.
Men alltså, är inte grejen också bara det att förhålla sig till en annan människa i en slags kärleksförhållande? Är det inte det som är det jobbiga just? Om han dejtar henne och ändå har ett starkt intresse, han har uppenbarligen varit förälskad i henne, låter
ja, verkligen.
Och hon i honom. De har haft en affär och det har varit romantik och alltihopa. Det finns ju kvar. Det är ju ändå, eller menar du att han ska dejta fler?
Nej, jag menar att han ska dejta henne. Han ska dejta den han vill dejta.
Mm.
Och det verkar som att han verkar förtjust i henne.
Ja.
Så när du säger att han kanske går miste om, då menar jag att den risken tycker inte jag verkar finnas. Varför skulle han gå miste om henne?
Nej, så här, det finns, tycker jag, en stark motsättning. Och jag förstår vad han menar. Att så här, han är kär. Han har varit i ett förhållande och så har han blivit förälskad i någon annan. Och så har han inlett en relation. Och så måste han då lämna det här tidigare förhållandet.
Mm.
Kanske idealet hade varit att man hade lämnat det förhållandet helt fri. Och kunnat vara helt och hållet själv. Inte bli kär. Inte ha någon annan att förhålla sig till. Utan kunna känna på lite runt så där. Och det är väl det som är dilemmat. Att han är så här, men jag är ju kär.
Ja, det är ju som att önska fred på jorden. Att nu var det ju inte så. Och ofta är det ju inte så. Hans situation var ju inte den.
Nej, jag vet.
Du kanske vill ändra på det, men nu kanske det inte blir.
Nej,
så.
Men jag kan tänka mig att hans fråga är snarare så här, ska jag trycka det där ifrån mig? Ska jag släppa det? Ska jag försöka,
ja, och vad är ditt svar på det? Han kan få två olika, vi måste inte enas. Ja, vad är ditt svar?
Jag säger ju att jag tycker att, eller så här, jag tycker, nej, släpp inte det, utan gör egentligen som Marit säger.
Vad
ta
du?
Det lite lugnt bara. Dejta, du behöver inte flytta ihop med den här personen eller liksom kasta dig över det. Och framförallt inte släppa hänsynen mot din ex, mot ditt ex.
Nej, just det.
Ja.
Mm. Får jag säga en sak också då?
Mm.
Just det här med hänsynen till exet. Där tänker jag, det här är nytt. Så jag tycker, han och den här nya är på något vis vinnarna här. Det är så det känns för de andra. De är lämnade. De är liksom såriga. Det är nog alla inblandade. Men de har dessutom ingenting nytt och roligt att se fram emot. Det är inte en stark känsla och lycka någonstans liksom för dem. Så jag tycker att tänk hänsyn och respekt. Här kommer tiden att göra saker lättare. Men liksom skylta inte med relation. Nu säger jag bara saker som jag tänker. Skylta inte så fruktansvärt med er lycka och er relation, tänker jag. Lägg inte ut en massa på Facebook nödvändigtvis. Och det har liksom just att göra med att exet också är mamma till barnen. Mm. Så att ser ser barnen att mamma är ledsen för det, alltså det kommer att påverka. Ta det gärna fint, alltså det är ju liksom det snällaste man kan göra i det här läget. Antagligen så känner vår brevskrivare henne så väl, så han kan nog förutse vad som skulle ta hårt och inte. Att man tassar lite granna tycker jag ändå. Det är snällt tycker jag. Och jobba på att vara bästa föräldrarna ihop som ni gör. Men dra gränsen ungefär där också. Att det är bästa föräldrarna ni ska vara. Och inget annat liksom. Och jobba inte med skuld. Jag menar så här att. Försök inte kompensera för någon skuld du eventuellt känner. Du kan liksom inte betala tillbaka med en annan valuta ändå. Nej. Utan var så ren du kan i det här. Med det sagt, apropå det här med liksom avståndet, att bara vara föräldrar, så när jag och mitt ex skildes så var ju vi var ju ledsna, och det var på mitt initiativ, men vi var ju vänner och han hade det tufft periodvis, och han var också, jag vet att du kanske har svårt för sånt här, men han var ju liksom van att prata med mig, kanske inte van att prata med andra om de här känslomässiga sakerna. Så vi gjorde det ändå. Om han var ledsen och så. Någonstans måste det ju ut liksom. Och det, för vår del så funkade det att vi pratade. Han höll liksom ingen fasad gentemot.
Varför tror du att jag tyckte det?
Nej, du har sagt det, att det kanske inte är ens ex som man ska prata ut med.
Nej, och det, generellt så tycker jag ju kanske att det är inte superbra.
Det var det jag sa. Bra.
Ja, nej, men det lät som att jag, när ni, att jag liksom skulle vara svartsjuk på att ni pratar med
mig. Nej, det sa jag inte, utan generellt den principen. Men liksom gör det som funkar för er. Med tiden så kommer ni att kunna leva ut det här. Det känns lite i början.
Ja, det tror jag med. Sen är det klart att sånt där kan ju sitta kvar. Just att det var en otrohetsaffär. Att det kan ju vara väldigt svårt för den bedragna parten att komma över det och acceptera den här nya personen. Det får man nog räkna med, tror jag. Det där är inte säkert att det är...
Nej, precis.
Att man kommer över en sån puckel. Det ska väldigt mycket mognad och överseende till att göra det.
Precis.
Men det viktiga är att de sinsemellan kan kommunicera och
liksom hantera barnen på bästa vis. Ja. Mm. Ja, tack för brevet. Lycka till.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Kärleken vill ha trygghet. Åtrån vill ha spänning.
Mm, det stämmer bra.
Det här läste jag någonstans. Jag har då snott det någonstans ifrån. Och jag tänker att det är det som är egentligen människans problem. När det kommer till att leva med en och samma person och vara trogen. Många tycker att det där är svårt.
Att man både vill ha trygghet och
spänning. Det är två olika saker. Ja, precis. Alltså, när man vill ha trygghet i sin relation. Mm. Men åtrån, för att den ska finnas, så behövs ofta spänning. Och är man väldigt, väldigt trygg, det är liksom en motsättning mellan trygghet och spänning.
Ja,
i någon mån.
Ja.
Så att utifrån det här så ska vi resonera idag.
Mm.
En person som har tänkt mycket kring det här är Esther Perel, som är författare och poddare. Hon är parterapeut, sexterapeut och författare. Så det är mycket man kan inhämta från henne. Och mycket har ju vi läst också kring vad hon säger och tycker och påstår. Vi kommer att ta upp en del grejer just när hon hanterar otrohet.
Mm.
Hon är väldigt intresserad av ämnet också.
Precis.
Men jag tänker att vi börjar med en lyssnarfråga som lägger sig på ett annat plan här lite grann.
Ja.
Hon skriver så här. Jag misstänker att min partner är otrogen. Jag misstänker också en tjej på hans jobb. Jag har inget konkret. Jag har lite löst pratat om otrohet med honom och han säger att han aldrig skulle vara otrogen. Jag har själv aldrig varit misstänksam förut, men jag känner mig ganska säker på att det är något. Frågan är vad? Hur skulle ni ha tacklat situationen?
Ja, det var ju svårt. Men,
och jag, det här skulle jag då vilja ha verkligen ditt ärliga svar.
Ja.
Du misstänker något, du känner dig ganska säker.
Ja, men jag, alltså, så här, jag själv skulle nog, så här, om jag har frågat och fått svaret nej, 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 det är ingenting. Jag skulle nog tänka att okej, då är det jag som får hålla på och kämpa med det här och liksom... Då är jag svartsjuk, då är jag för misstänksam. Det är jag som måste liksom backa min misstänksamhet.
Och varför drar du den slutsatsen?
Därför att jag tror inte jag skulle kunna komma längre. Det är så fall om jag skulle bli en privatdetektiv.
Ja, eller det är liksom. Sånt förekommer.
Jo, jag vet, men jag skulle inte kunna tänka mig att göra det. För jag tycker att jag skulle bli fruktansvärt förbannad om jag sen fick veta att jag hade rätt i den här misstanken.
Du ifrån att om du skulle misstänka att jag var otrogen,
ja,
eller ta ett annat par så blir det lättare att fantisera kring det. Du skulle, en misstänker att partnern är otrogen,
ja,
och man frågar.
Ja, verkligen fråga. Liksom,
så här. Tror du att man får ett ärligt svar?
Nej, men ja, det beror ju helt, alltså, man skulle väl känna lite grann på det svaret också, hur det lät och hur det var.
Mm-hmm.
Men du skulle
helt enkelt ta bort din magkänsla och gå
faktiskt
på det som,
ja,
sades.
Ja, det skulle jag göra.
Och leva lycklig resten av ditt liv.
Det vet jag 17. Jag skulle behöva jobba med mig själv och liksom komma över den där misstanken jag hade.
Jag
kan inte se någon annan väg ut ur det, för jag kan inte hyra en privatdetektiv. Jag kan inte förfölja personen själv och ligga i busken och spana.
Inte?
Nej.
Inte, och du skulle aldrig kolla någons telefon och sådär?
Nej.
Nej.
Faktiskt inte.
Nej.
Alltså, nej, jag skulle inte det. Jag är jättedum där, för att jag är så här, om jag ser att din telefon ligger uppe så tittar jag bort.
Ja, men så gör jag också. Men det är väl inte så att du heller misstänker att jag är otrogen?
Jo.
Okay.
Nej, det gör jag inte. Men jag har kanske gjort det, ja. Misstänkt. Alltså, aha, inte tittat i telefonen.
Nej, misstänkt.
Säg du nu, svara du nu. Nu när jag har öppnat mitt hjärta här.
Jag skulle ha litat på min magkänsla, för den är så bra i sådana här fall, faktiskt. Det får du tillstå. Det får du erkänna att den är. Den är superb. Sen har du kanske gömt grejer nu då, så att du kan...
Ja,
så här. Men jag skulle inte ge mig. Jag skulle nog ha följt efter. För jag skulle inte kunna ta bort min känsla om jag hade den där oron. Så jag skulle nog kanske... när du skulle något och jag misstänkte att du skulle träffa henne, så skulle jag kanske följa efter. Vadå?
Jag kan se dig smyga ut med husvängarna och så här.
Med en rock.
Amerikansk,
och en
ja, exakt. Eller utklädd kanske med lös skägg.
Ja, precis.
Ja,
ja, men ja, ja. Så den lyssnare som skrev det här, den får verkligen två olika svar. Och det var därför jag egentligen tog upp det, för att belysa hur otroligt olika man kan se på det här.
Precis.
Jag skulle ha litat mycket på min magkänsla om du sa nej. Ja, surprise. Alltså aldrig att du skulle säga, ja just det är jag har glömt att säga.
Jo, men
man
så
har
här,
ju bestämt sig för
ja,
att
fast
dölja
jag vet
det.
Inte. Jag tycker att så kan man resonera. Men man kan också resonera som så att om man verkligen så här ställer personen mot väggen och är övertygad själv, om man nu har en så stark magkänsla, så kanske det också skulle vara befriande för personen att inte behöva berätta det själv utan kunna erkänna bara, jo, det är faktiskt sant. Så att det är inte så att, nej, men det är bara så att den möjligheten finns också.
Mm. Mm. Det finns
det. Ja, nej, men, och jag tycker verkligen att det är ju så här, det är klart att du kan få ett svar om du anstränger dig, om du följer efter eller anlitar en privatdetektiv eller snokar i mobiltelefonen. Men å andra sidan så är det lite grann ett kränkande av integriteten också. Så gör man så hela tiden. Liksom, då
fast det var inte det som var grejen. Nej, gör man så hela tiden.
Nej, men det är liksom på ett sätt ett övertramp att göra det. Om det
verkligen.
Nu är,
men man misstänker ju ett enormt övertramp hos den andra. Det är inte så att jag rekommenderar det. Nej. Men jag skulle hellre, jag vet inte hur jag skulle göra.
Nej.
Skulle jag sluta om jag bara misstänkte att du var otrogen kanske? Jag skulle inte orka om jag ska dessutom gå och vara fin och ärlig och samtidigt lita på min magkänsla. Nu byter vi vidare. Nu går vi vidare här då.
Nej, okej.
Okay. Nej, eller?
Ja, visst. Ja. Absolut. Vi går vidare.
Jo, men då Esther Perel, som vi då nyss talade om. Hon har då i en intervju sagt så här. Att alla som har varit otrogna säger samma sak. För hon har klienter då, de säger så här. Jag kände mig levande. De har plötsligt känt sig fria från bojor som de inte sällan fjättrat sig själva med. Men ens är det någon som ger dem uppmärksamhet, skrattar åt deras skämt eller åtrår dem efter att de känt sig osynliga i åratal. Upplevelsen av att vara levande kommer från känslan av frihet, möjligheter, förändring och nyhetens behag. Många gånger vill de inte lämna sin partner, utan snarare lämna den person de själva har blivit. Mm. Det är en av de viktigaste upptäckterna jag har gjort, säger hon. Otrohet handlar ofta inte så mycket om att hitta en annan person som att hitta ett annat jag eller delar av sitt jag.
Mm.
Det tror jag, på sätt och vis är det lite trösterikt om man har blivit bedragen, att det måste inte handla om att jag var dålig. Om jag har blivit bedragen. Nej. Utan det handlar om att den andra känner sig tråkig, dålig och inte utvecklas på något sätt.
Jo, jag vet inte om jag skulle känna mig så tröstad av det. Men det är absolut en...
Jag tror att det är en sanning.
Ja, det tror jag med. Alltså, men det är en del av en sanning. Jag tror inte att det är hela sanningen. Men jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Det är egentligen en tolkningsfråga, men absolut. Och det är klart att man kan... tänka på det. Jag tror framför allt att man ska tänka på det som den som har varit otrogen. Vad fan var det man ville egentligen? Vad var det som var fel? Jo, det var en själv det var fel på.
Ja, det är ju det här man får fundera på om man blir intresserad av någon annan. Mm. Vad är det den har som jag saknar i mitt liv?
Ja.
Och i bästa fall kan man då försöka flytta över den informationen om vad den har. Den kanske känns trygg eller det kanske känns spännande. Okej, jag behöver mer trygghet i mitt liv. Ja. Eller jag behöver mer spänning i mitt liv. Kan jag ordna det inom mitt förhållande? Ja, eller bara i mitt eget liv. Den andra partnern behöver ju inte heller ordna allting man behöver.
Nej,
man kanske ska göra något annat. Ja, liksom.
Absolut.
Men hon skriver också så här, för hon... Jag vet inte, jag tolkar Esther Perel lite grann som att hon lägger inte all skuld på den som har varit otrogen. Det här är jag lite tveksam till, men hon menar så här också. När otroheten har skett, då pratar man natten lång.
Mm.
För att då har man så mycket reda ut. Man har inte haft sex på flera år. Uppstod problemet i och med otroheten eller när man gled från varandra?
Jo. Men det tycker jag är också en det tycker jag är bra. Det tror jag är väldigt sant att man liksom man måste gå över gränsen för att ta upp de problemen man har.
Ja, du menar att
då blir själva otroheten problemet istället för det som var innan.
Sant.
Och det tycker jag man kan lära sig någonting av, att vikten av att ta upp saker i tid och inte vänta tills det har gått över gränsen.
Ja. Ja, kanske det där det ligger, för jag har aldrig förstått det där, för jag har blivit så irriterad när man pratar om att båda har del i att en är otrogen. Jag ställer inte riktigt upp på det, men ser man det så här, eller det kan ju vara så faktiskt att båda har del, om man har glidit ifrån varandra, för det har ju kanske båda del i, och då blir otroheten ett symptom på det.
Ja, men ja, fast det är ju just det där att det är inte bådas fel att en är otrogen, för det är bara den som är otrogen som gör någonting, en aktiv handling. Men orsaken till otroheten, alltså det vill säga vad som har lett fram till det här, där har man väl båda del.
Inte i de allra flesta fall,
men i de allra flesta fall, inte alltid.
Nej, för i så fall så skulle det ju den andra per automatik också ha varit otrogen. Så
nej, men
i samma
det är just valet. Jag menar orsaken att man har en dålig relation.
Jag
den
vet.
Är man nog båda delaktiga i. Liksom.
Ja. Ja.
Mm.
Vi går vidare.
Mm.
En annan lyssnare undrar så här. Jag har en bra man och en bra familj. Men jag är kär i en person, har inget gjort fysiskt. Å andra sidan tänker jag inte på annat än hur det skulle vara att älska med honom. Jag känner mig redan otrogen på så vis och jag vill egentligen vara ärlig. Borde jag berätta om de här känslorna för min man? Vad säger ni?
Ja, men det är bra.
Du,
här är precis just det vi pratade om alldeles nyss. Att här är en person som har upptäckt att jag saknar någonting, jag blir attraherad och jag vill någonting med en annan man i det här fallet. Då, liksom. Då har man inte gjort någonting än och då har man en möjlighet kanske att gå tillbaka och titta, vad är det i min relation som gör att jag hamnar i det här? Om det nu är det, men då har man en möjlighet att undersöka det innan man går över gränsen.
Svårt.
Ja.
Borde
och jag tror
berätta?
Också att det kanske, jag tror kanske att man har en möjlighet till och med att komma så långt så att man säger så här, jag är orolig för vår relation, det är inget bra, bla bla bla. Nej, men jag känner att jag har fått känslor för andra.
Mm.
Så att man kan ta upp det som också en, för då har man ju på något sätt också varit ärlig med det man känner. Mm. Då har man liksom...
Och den här frågan är ju antagligen ställd av hon, det är så att säga inte för sent här.
Nej, men exakt.
Det är inte för sent, nej. För hon är villig att liksom, för annars skulle hon bara gå och vara otrogen med den här,
ja.
Antagligen. Men hon vill inte riktigt det, fastän hon känner så här. Utan hon vill, hon värnar om sin man.
Mm.
Så jag skulle också hålla med på sätt och vis. Är man i det läget så, det blir som ett rop på hjälp nästan. Och
ja.
Han behöver släppas ja. In i det här då.
Exakt.
För det är fara och färde
ja.
Här.
Ja.
Så om... Ja, hon kanske borde, sen är det beroende på vad man har för man naturligtvis,
absolut.
Eller hur han tar emot det här. Finns det en potential för att han skulle ta emot det på ett klokt sätt? Så
jag menar att man behöver inte börja i den änden, du behöver inte börja med att säga jag har blivit förälskad i någon annan. Du kan börja i den andra änden och säga det är någonting som jag känner jag saknar i vår relation. Sen kanske man kommer fram till det efter ett tag eller inte. För att det viktiga är egentligen att man ser över sin relation och ser om det är någonting i den som gör att man faktiskt...
Ja. Kan det vara så här att man inte om man blir förtjust i någon annan, kan det vara så att det inte alltid är så lätt att se vad man är i för relation eller vad det är som är fel i ens egen relation? Man blir ju så hemmablind.
Ja visst, absolut.
Så man vet knappt vad det är.
Nej.
Men återigen, då är det där kanske att den andra ser en eller man känner, skulle känna sig levande, man behöver något. Ja.
Och det kanske man kan hitta tillbaka till i sin relation. Eller så är det, alltså, även om den här då, när man tar upp det, skulle leda fram till att vi har ingenting kvar i vår relation, vi behöver bryta upp. Då gör man ju det på ett bättre
sätt
än att så här, jag vet vad, jag hoppade i säng med min kollega.
Precis.
Och var otrogen i 2 månader.
Mm.
Sen kan ju det hända efter att man har separerat i så fall. Men då har man, tycker jag, sen är ju det här, liksom, det är inte helt lätt. Och det är verkligen inte lätt att hamna, att göra rätt i den här situationen heller.
Nej.
Men där kan man ju säga att det kanske är så man ska tänka egentligen.
Nej, men det ligger i sakens natur att få saker är så svåra att göra rätt kring som det här.
Ja.
Eftersom alla är överens om att otrohet är fördömligt. Ändå så klarar vi det inte alltid.
Nej. Får jag fråga en sak?
Ja.
Vad tycker du om såna här? För jag har sett en del sajter på nätet som marknadsför sig med... alltså såna här otrohetssajter, topp 5 bästa sidor för otrohet eller otrogna kvinnor online, nu över 460 000 svenska medlemmar.
Alltså, men som vill vara otrogna?
Ja, man, här har du sajten där om du vill vara otrogen så kan du gå in på den här sajten och hitta någon att vara otrogen med.
Mm, just det, de finns ja.
Vad tycker du om det?
Ja, du. Vad ska man säga? Jag kan nästan, jag finner inte, jag vill hitta en liknelse. Alltså jag tycker ju att det är motbjudande.
Ja.
Och jag vill inte bara moralisera, men jag tycker kanske att det är så här. Jag vet inte hur jag ska tänka. Det är just detta att det också sätts i system. Alltså att jag väljer ett slags medlemskap för att jag ska vara otrogen. Och uppenbarligen den också har en avsikt att fortsätta med det.
Ja.
Nej, jag tycker fan att det är konstigt.
Ja, alltså det är ju inte det. Det är inte så här träffa en ny partner. Det är inte bara att träffa någon. Det är just om du vill vara otrogen så kan du leta här.
Vad tycker du?
Nej, men jag håller med. Jag tycker inte om att moralisera. Jag tycker egentligen inte, det är inget brott att vara otrogen. Men det är en väldigt konstig marknadsföring. En väldigt konstigt sätt att liksom nå ut till folk och locka kunder. Men uppenbarligen funkar det.
Ja, jag blir nästan lite stum. Jag vet inte. Ja, en sajt för dig som vill begå småbrott. Alltså skulle man ha,
fast då är det brott, det här är inte brottsligt.
Nej, jag vet.
Det är bara jävligt taskigt.
Ja, det vädjar verkligen till ens sämsta sidor.
Men å andra sidan, uppenbarligen funkar
det. Ja, jag är inte så säker på det heller. De kan ha blåst upp siffrorna.
Ja, absolut.
Jag tror inte att så många är medlemmar.
Nej, det är möjligt. Men det här är inte, det här har pågått liksom. Det här är hur man marknadsför sig. Och då kan man ju också se hur starkt det där är att säga, jag vill ha spänning. Jag vill fortfarande vara gift. Jag vill vara otrogen, så jag söker mig hit.
Mm.
Att det är så starkt.
Jag kände att jag ville slänga in en bomb i det där communityt. Röka ut
ja,
det. Du, återigen Esther Perel, hon säger så här om man är par, att innan krisen kommer, eller liksom tidigt i en relation, så ska man göra upp och ställa sig frågor.
Mm.
Och jag tar några av de frågorna.
Mm. Ska jag svara på dem då?
Ja, tänker det. Det här ska man alltså vara överens om då.
Ja.
Fråga 1. Måste en hemlig kärlek alltid avslöjas?
En hemlig kärlek som man förverkligar eller bara att man blir förtjust i någon
annan? Nu stod det bara så här. En hemlig kärlek alltid avslöjas.
Ja, jag tycker ju att man måste avslöja om man har varit otrogen. Men att
efteråt?
Ja,
du sparade tills du har gjort det.
Nej.
Ja, men vad säger han då?
Jag vet faktiskt inte. Jag vill inte ha det.
Vad vill du då?
Nej, men jag tycker att det beror på liksom hur långt det går. Alltså om man, som i det här mejlet till exempel, hon har gått och varit förtjust i någon länge och kan inte sluta tänka. Ja, men då tycker jag nog att man behöver ta upp det i sin relation.
Mm. Skulle du göra det?
Ja, det skulle jag göra. Med dig skulle jag göra det.
Med den andra då? Har du någon annan?
Nej. Vad säger svarar du nu på frågan?
Måste en hemlig kärlek alltid avslöjas? Nej, jag skulle säga inte om det är en hemlig kärlek som i ett tidigt skede, att man liksom har en fling med någon. Det tycker jag inte att man måste avslöja. Men ja, jag vänder mig också lite mot måste, men det är ju det. Ja, avslöja det. Gör det. Annars ska du väl göra slut då, ungefär så lite grann. Mm. Fråga 2. Har passion en begränsad hållbarhet?
Nej, egentligen inte. Tycker jag.
Mm. Vad däremot menade du med egentligen?
Nej, att jag tycker inte att... Du menar begränsad livslängd kanske?
Hållbarhet.
Ja, nej, men jag tycker
och det är väl livslängd?
Jag tycker inte av vis av erfarenhet att en passion nödvändigtvis måste ta slut. Eller liksom att den inte håller länge. Den kan hålla jättelänge. Men det är fan inte lätt att få den att göra det.
Nej. Mm.
Vad säger du?
Nej, men jag tänker att det här tidiga, där man liksom knappt kan andas i den andras närhet, det är svårt, eller det tror jag inte håller i hur många år som helst. För det är förälskelsefasen. Liksom.
Absolut, men det var inte det som var frågan.
Ja, det beror på vad man lägger i passion.
Ja.
Om jag får tolka den som jag...
Ja,
Så då menar jag att jag tror att det har begränsad hållbarhet på så vis. Kärlek har det nog inte, absolut inte.
Mm.
Fråga 3. Finns det begär som ett äktenskap, till och med ett lyckligt, aldrig kan tillgodose?
Ja, det är klart att det gör, eftersom det finns begär efter det som är förbjudet.
Mm.
Och det kan ju liksom inte riktigt, alltså det kan ju finnas ett begär efter att vara otrogen, att vara med en liksom hemlig partner.
Mm.
Så det är, vissa saker är ju oförenliga på något sätt.
Ja. Jag tror också det att att liksom den här, om man nu har, om man har ett, även om man har ett lyckligt äktenskap, mm, så innebär det ändå en viss spänningsförlust till exempel. Mm. Så behovet av spänning är ju väldigt svårt att, att upprätthålla, mm, tänker jag. Är monogami verkligen alltjämt ändamålsenligt?
Nej, det tycker jag egentligen inte att det är. Ändamålsenligt är ju inte, det är det inte. Det är lite konstigt.
Mm. Ja, nej, jag tror också att monogami är egentligen, alltså det tjänar ju ett syfte för att om man så som samhället ser ut nu, ja, där man ska para ihop sig,
ja,
då har man ju valt att vara monogam och då blir det syftet att man kan leva i sin tvåsamhet. Men jag tror, ja, att det är mot vår natur i någon mån, tror jag.
Ja, nej, men jag menar så här, att det finns ju ett ändamål med monogami, att man liksom håller ihop sin flock, sin sådär, och kanske förr när man behövde det för försörjning och kvinnan tog hand om barnen och mannen försörjde familjen, då kanske det var liksom ett ändamål med att hålla sig till en partner hela tiden. Men idag känns det inte som att det gör det.
Nej, och folk håller sig heller inte. Alltså, nej, vi skiljer, nej, oss,
ja,
ju.
Ja, absolut.
Så att det behövs inte, ja, riktigt, nej. Mm. En sista fråga. Kan man älska flera personer samtidigt?
Ja, det kan man ju göra. Men jag tror att det är svårt att vara förälskad i flera personer samtidigt. Jag tycker det är en sån konstig. Alla människor älskar ju flera samtidigt.
Ja, men den romantiska kärleken pratar vi om.
Ja, det tror jag faktiskt. Ja, jag tror att det är möjligt att det är en personlig fråga. Någon kanske kan, jag kan inte det.
Jag tror att man kan det. Jag tror att man kan älska en långvarig partner på ett sätt och samtidigt också känna en passionerad, ja, kärlek, ja, och älska en annan, ja, på det viset. Men jag tror att det är svårt att älska dem på samma vis.
Jo,
liksom.
Ja, men precis. Ja.
Mm. Ja, men vi går vidare.
Ja.
En del undrar så här, finns det tecken på, mm, att ens partner är otrogen?
Mm.
Och jag tänker att det kanske det gör och det kanske inte gör det. Så det är svårt att, alltså det har vi väl inget svar på. Men om du ändå skulle gissa, jag har några saker som jag absolut skulle vara, ja, uppmärksam på om jag var misstänksam. Det här, ja, är helt ovetenskapligt, men bara så här personligt,
ja,
nu,
ja,
då.
Absolut. Nej, men alltså, jag tror att man, när om ens partner liksom ganska plötsligt bryter kontaktmönstret, det fysiska kontaktmönstret,
mm-hmm,
och slutar liksom ta igen på samma sätt eller, mm-hmm, eller vara nära en på samma sätt, det skulle jag tolka som att nu är det något som,
ja,
är på gång här.
Du, det har du tolkat så, det är därför det blir så stort för dig. Är det något eller? Ja, men så har jag varit med och så är det ingenting. Men då kanske, ja, det har varit så att man har, att ja, du läser in sånt.
Ja, absolut.
Ja. Jag skulle ju tänka, men det här är också då min livliga fantasi, men jag tror också att jag har rätt. jag tror att mobilhanteringen är en, alltså hur man hanterar sin mobil, att den är med en överallt eller att man håller på liksom hela tiden så. Det tror jag att jag skulle lägga märke till. Jag tycker också att det verkar så att när folk byter vanor, ja, när folk ändrar vanor, så betyder det kanske ofta någonting. Inte alls det, men
och
det kan betyda...
Och säg vad du tänker då på för vanor. Vad är det man skulle...
Oh, jag kan bara se, läser jag av allihopa överallt. Jag tycker det är spännande.
Ja.
Nej, men... Och då behöver, alltså det kan vara, jag menar inte så här att folk byter vanor och de är otrogna. Men när folk byter vanor, är det en förändring i deras liv? Mm. Och om du skulle byta vanor utan att du sa att det var en förändring i ditt liv, då skulle jag ändå börja, alltså jag skulle,
ja, men
notera
vad skulle
det.
Vad för vanor? Vad är det du skulle liksom tänka på om jag började röka?
Nej, inte så. Men om du liksom, du kommer alltid lite senare hemifrån jobbet för du jobbar över mer hela tiden. Eller du har... Du tar för vana. Jag skulle också notera om du dressade upp dig och blev mycket snyggare,
ja, det,
plötsligt,
absolut,
och sådana,
ja,
där saker.
Det tror jag
eller
är,
började träna, ja, jättemycket, ja, från att inte, ja, ha gjort det och så vidare. Mm.
Nej, men det tror jag att man påfåglar sig. Det tror jag är ett, ja, tecken att man börjar liksom köpa lite nya kläder och,
ja,
går och klipper sig.
Plötsligt, ja. Plötsligt kommer det där. Ja.
Ja.
Ja. Men nej, egentligen så är det ju inte så... Alltså, nej, kanske inte finns några så här jättetydliga tecken, tyvärr, som vi kan dela med oss av.
Nej, men jag tror, det är klart att det gör det. Men å andra sidan så är ju den här tecknen, det kan ju vara helt andra saker,
ja,
också.
Verkligen.
Det kan ju vara att man behöver sin mobiltelefon för att man har mycket jobb att göra eller att någon är på väg att ringa, och det kan vara att man bara helt plötsligt har velat börja träna eller vad fan som helst liksom, för att man ville det.
Ja, precis.
Det, ja, en sak som jag hittade som mm-hmm. inte är sajter som inbjuder till otrohet, utan en app som heter Otrohetsakuten.
Aha.
Som faktiskt är väldigt smart. Jag tog hem den och tittade vad det var, och då är det liksom en app med lite olika områden. Så här, misstanke om otrohet, uppdagad otrohet, reparera otrohet, trygghet, säkra, förebygga. Alltså så här, olika områden som man kan använda först. När man klickar in dem, då kommer man till en liten presentation av ämnet. Till exempel misstanke om otrohet, det här är det. Och sen så kommer det frågor om det. Och så kan man liksom jobba sig igenom de här olika delarna.
Vad är syftet?
Jo, att man... Till exempel, om jag nu säger, jag misstänker...
Först trodde jag att det var att man skulle hitta...
Nej, Nej, det hjälper en att liksom ta sig igenom misstankar om otrohet, eller att man vill vara otrogen, eller att någon har varit otrogen. Så man går in och tittar på det här misstanke om otrohet, då får man först en introduktion som handlar om vad är det och hur ser det ut, och precis det vi har pratat om, vad man börjar känna igen liksom, förändringar hos ens partner. Och sen så kommer lite råd om hur man ska då bete sig. Och ett säg om att om du liksom inte tar upp det här, om du inte säger någonting, då kommer ni att glida från varandra ännu mer, oavsett om det otrohet det handlar om eller inte, utan då kommer ni liksom bara vara i tystnaden.
Det här riktar sig till den som blir bedragen i så fall.
Det är den som misstänker att partner är otrogen. Mm. Och sen så kommer det lite så här, ja men gör så här, välj ett tillfälle då din partner är lugn och mottaglig för samtal. Inled samtalet med att säga att du kommer att ta en känslomässig risk. Det är viktigt att partnern lyssnar utan att avbryta och försöker förstå dig även om hen inte håller med. Hur skulle du säga det på ditt sätt när du plockar fram det mod du behöver? Och så får man skriva själv liksom hur man skulle ta upp det och säga det. Och så kommer det lite mer sådana där frågor och svar som man fyller i. Mm. Och så fortsätter det där, så är det liksom en liksom det steg
som en skola i hantering av det. Då. Mm.
Faktiskt ganska smart måste jag säga. Och sen då kan man ju liksom, det kostade pengar om man vill ha jättemycket råd. Men den var faktiskt väldigt bra.
Okej. Okay.
Bara som ett tips.
Ja.
Mm. Otrohetsakuten.
En annan sak är kring otrohet. Det är ju att det slår så otroligt hårt. Nästan obegripligt hårt.
Mm.
Och funderar man på varför det här förstör så mycket i en relation.
Mm.
Så är det ju för att sveket sker på så många plan. Den som ska vara ens bästa vän gör en så här illa. Det liksom slår mot vänskapen. Men man slår också mot det här att jag skulle ju vara den som var finast liksom för dig. Vilket ju gör en så otroligt ledsen. Jag var inte finast. Det finns alltså någon annan som är så oemotståndlig.
Mm.
Så att man till och med väljer att göra en så illa liksom. Och det blir också som att en otrohet smutsar ner. Både ens gemensamma framtid men också det som har varit. Mm. Det är som att vi hade det aldrig bra. Eller det blir förstört åt båda håll.
Ja.
Och sen så tänker jag också, det finns ju några saker, tänker jag, som gör att det är ännu svårare att liksom stå, vad ska man säga, klara av, som gör det svårare att processa. Och det tänker jag, en sån sak är ju om det hela har varit långvarigt.
Mm.
Att man har varit bedragen under lång tid. Då blir det ju nästan som att man har levt i en livslögn nästan. Vi har inte varit lyckliga, för han hade någon annan. Jag har trott att vi hade det bra, men det hade vi inte, och så vidare. Tänker du på några fler såna här försvårande saker? Jag tänker annars... Ska jag säga annars? Det är det här som du var inne på också, att om man har frågat men personen har nekat, nej det är inget och så vidare.
Ja.
Sen vet jag ju lyssnare som då berättar att de är med om att ens partner har varit otrogen med någon som också står en nära, en gemensam vän.
Jag tänkte också på det, för det blir dubbelt svek.
Då blir det dubbelt svek, liksom. Som också tar, alltså det ruckar ju hela ens världsbild. Ja. Och också tänker jag, om andra människor har varit invigda i det här,
precis.
Att man liksom, jag vet inte, men flera av våra vänner vet, då känner man sig otroligt ensam och utlämnad och sviken av omgivningen.
Ja. Jag undrar en sak i det där som jag inte vet hur jag skulle reagera på själv. Men det finns ju exempel, jag har i min bekantskapskrets också personer som liksom har levt ett dubbelliv under ganska lång tid.
Jaha.
Att man har haft en pågående, varaktig relation i år.
Ja.
Och så får partnern reda på det. Jag undrar, liksom, är det värre än om det liksom kommer... Förstår du? För det är en sån knasig grej så att man nästan skulle säga, men va? Va? Hur har det här gått till?
Att det skulle vara värre än vad?
Ja, att det skulle vara värre om det liksom uppdagades snabbt än att det har pågått under lång, lång tid.
Nej, men om du hade haft en relation under lång, lång tid och jag fick veta det sen, då tror jag att jag skulle bli tokig i huvudet.
Ja.
För då är liksom... Och det skulle vara så många saker man skulle behöva spola tillbaka och försöka förstå hur jag själv har kunnat bli så lurad. Ja. Eller vad i mig gör att jag inte har sett det här? Liksom.
Ja, men det jag undrar över är på något sätt, för om du hade gjort så mot mig så hade jag nog direkt dragit ner skynket och sagt, herregud, den här människan är ju galen. Eller det här,
att jag
det här,
skulle vara galen.
Ja, att det skulle gå så snabbt ifrån att jag var...
Ja.
Trodde på dig, älskade dig, respekterade dig, till att det fanns liksom ingenting kvar på något sätt.
Nej, men så skulle det nog vara för mig också. Jag skulle nog behöva liksom typ diskvalificera dig på något vis.
Ja, men det är det jag menar.
Vis.
Så att det nästan så att det skulle vara lättare att komma över det, för att det är så här, det här är ju helt...
Ja, fast samtidigt har man då...
Ja, det är lång tid
många upplever att de då har kastat bort år av sitt liv.
Och
det, egentligen så är jag inte så säker på att man måste se det så. Har jag varit lycklig så har jag väl varit lycklig. Ja. Men det var ju på falska grunder. Så det kan ju aldrig kännas okej.
Nej, men lite grann som du säger också. Att när otroheten uppdagas så är det i alla fall som att en lång bit av förhållandet blir smutsigt. Ja. Om det blir så smutsigt så att man bara, whoops, vad hände? Att det... Jag vet inte. Jag när jag funderar på det undrar jag, skulle det kanske till och med vara lättare att komma över otroheten då? Jag vet inte.
Nej, jag tror faktiskt inte det. Det är ett så stort svek. Det är ett så stort svek så det blir som en kränkning.
Ja.
Men får jag fråga, människor som klarar av att leva så?
Att leva dubbelliv?
Om du känner människor som lever dubbelliv. Det gör i och för sig jag också.
Ja.
Hur ska man vara funtad för att klara av att leva dubbelliv?
Ja, men dels så tror jag att det handlar om att den, liksom, vad säger, den offentliga relationen är ganska tråkig. Eller så här, den bygger kanske på helt andra saker än passion. Och det bygger kanske på att man har familjen som ett företag. Eller det är inte så mycket känslor kvar i det. Och väldigt ospännande. Så att det går att leva dubbelliv på det sättet. För det är så en enorm skillnad på de här världarna.
För det är ingen som begär passion av dig där hemma. Liksom,
nej,
eller
precis.
Så.
Och jag tror också att det finns människor som inte riktigt känner skuld över att göra det där.
Precis.
De tycker att, alltså, i viss mån, men ja, det är väl ungefär som att man ibland slänger plast i papperskorgen.
Men det kan ju också vara så att man har en känsla av att vi är ju överens om att vi inte har ett sånt förhållande.
Ja,
att man kan inbilda sig att det här pågår. Sen så rullar det bara på.
Ja, eller att man tycker synd om sig själv. Jag har ett sånt tråkigt liv så att lite kul måste jag väl få ha. Och det här är så härligt. Jag förtjänar det här.
Ja, just det. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är klart att man kan inbilla sig i det. Men det kan ju finnas snyggare sätt att förtjäna
det
i så
absolut.
Fall.
Ja, absolut. Men det är ju för att liksom, så här, dölja det misstaget man egentligen tycker att man begår också.
Precis. Ja. Om man ska se på vem som har en högre risk än någon annan att vara otrogen. Så säger psykologen Monica Emanuel så här. Typ 1. Den som har lätt att känna sig låg och stressad är kanske då mer benägen än en som liksom är mer balanserad.
Den som har lätt att känna sig låg och stressad.
Ja, precis. Alltså. Ja, precis att det liksom kan vara som en tröst. Jag vet inte.
Ja, men jag förstår.
Det här, jag har ingen aning, men det här är vad psykologen säger. Och typ 2, att man känner sig fast i vardagen.
Mm.
Är det så här mitt liv ska se ut?
Mm.
Man vill förändra någonting. Det är, jag tror att väldigt många otroheter handlar om detta. Man får lite panik. Är det så här jag ska ha det resten av mitt liv? Mm. Och så känner man sig lite instängd i förhållande, hus, liv, hem, arbete, barn. Man har liksom en väldigt trång yta att leva på. Och ett hemskt lätt sätt, på sätt och vis då, att skapa spänning och känna att jag har fan en bit eget liv också. Det är ju otroheten. Mm. Så att jag tror att det kan vara den här, det blir ju paradoxalt då att man liksom bygger in varandra i en trygghet, men den också då, den skapar också den här känslan av att man känner sig fast liksom. Mm. Typ 3, förmåga att förtränga verkligheten. Det kan jag också tro, alltså att man är otrogen och sen tänker att det hände fan inte, att man bara tar bort det liksom. Varför skrattar du för?
Upp, hon blir osynlig.
Ja, men ungefär så. Eller ja. Liksom, hon tar som exempel här på resor eller kommer bort ifrån vardagen. Att det då liksom...
Nej, precis. Ja.
Det är som att det blir en frizon. Mm. Här nämns också om man har vuxit upp med otrogna föräldrar. Där att man då kan ha liksom en lägre tröskel. Mm. Och att man brottas med bekräftelseproblem.
Just det.
Det tror jag ju också är väldigt vanligt.
Det tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Ja. Men jag tror också att otrohet ser väldigt olika ut beroende på vilken typ man är om där också. Ja. Hur man bär sig åt och hur man gör det på något sätt.
Mm. Och här en typ sist också, narcissistisk personlighetstyp. Mm. Eftersom narcissister saknar empati och både otåliga och impulsiva så kan det vara ett enklare steg för dem att ta.
Mm. Om du skulle skåda dig själv, vilken typ är du av de där?
Om jag måste vara en typ. Ja, nej, men jag tror att min fara skulle vara... jag skulle inte vara otrogen om jag inte var förälskad i någon.
Nej, vilken typ var det?
Jag vet inte, vi är inte framme vid det än.
Nej, okay.
Det kanske, världen kanske är mer komplex än de där 6 olika delarna.
Ja.
Men då skulle jag kanske ha blivit förälskad i någon för att jag inte var nöjd med min partner. Lite så.
Mm.
Fanns inte den med där? Missnöjd med partnern här? Fanns inte med där? Då har vi 7 typer här.
Nej, men vet du vad? Jag tror att det är den här typen som tycker att man fastnar i vardagen.
Ja, kanske så.
Mm.
Vad skulle du vara? Vad skulle ditt mest sannolika snedsteg?
Men det skulle vara det. Att jag upplevde det som att det blev tråkigt, långvarigt och liksom... Och kan vi inte säga tråkigt i vardagen generellt utan i relationen.
Ja, just faktiskt. Det.
Ja.
Du och jag har ju pratat om otrohet förut i podden. Och jag tänker att om man är i ett läge där man har anledning att fundera mer på det, så säger jag nu några avsnitt som man i så fall kan lyssna på.
Säg.
124, 258, 245, 219 och 214. Och sen så har vi också avsnitt 24 där du och jag tror att det var där, alltså vi var väldigt, väldigt osams du och jag tidigt om sånt här.
Ja.
Vi var väldigt oense om man alltid ska berätta om man har varit otrogen. Och jag kan tycka att det finns lägen när man inte ska det.
Mm.
Och det tyckte du inte, min sann. Och jag var så arg för jag tänkte att, ja, men, så de avsnitten kan man lyssna på. Sen kan jag också, på vår Facebook-sida så kan ni hitta klipp från Nyhetsmorgon när jag och Kalle Norvall, sexologen, pratar om otrohet och orsaker. Så kan man, och sen så...
Kan man läsa dina böcker om man vill? Skulle jag säga.
Ja, där handlar det mycket om otrohet. Kärleksfallet och sen också när underbart inte är nog. Ja. Precis.
Ja, med det så kan vi väl säga tack för den här gången.
Ja, precis. Hoppas att ni fick ut någonting av denna otrohetsspecial.
Ja.
Och ni får gärna skriva och tycka och höra av er kring det här.
Precis.
Och andra saker såklart också.
Japp.
Så är vi tillbaka om en vecka.
Mm.
Vi hörs då.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.